Vi ber för det som samlats in. Ja, Gud, vi tackar dig för dina gåvor som vi får bära tillbaka till dig. Tack för det vi har fått. Tack för att det får förmeras när vi ger till dig. Och nu ber vi också för ditt ord i den här predikan. Vi ber att det ska få ge det liv som bara du vill ge till var och en av oss. Vi ber att du ska fylla oss, vi ber att du ska fylla mig med din heliga ande så att ditt ord ska ge frukt. I Jesu namn. Amen. Nu i november så har vi satt ett tema för våra predikningar som har fått namnet mörkerseende. Och jag har fått underrubriken där klimatångest nu råder. Och det kan väl passa bra idag när vi precis, eller i natt när konferensen i Azerbaijan precis har avslutats. Jag kan väl säga att jag brottats en del med det här temat. Egentligen inte för att det finns någonting att säga om klimatångest, utan mer vad Gud kan tänkas vilja förmedla genom det här temat. Upplägget, det kommer vara som så att vi gör en liten samtidsanalys kring klimatfrågorna. Och därefter ska vi knyta an till den här söndagens evangelietext. Det är ju domsöndagen idag. Kyrkoårets allra sista söndag innan vi går in i ett nytt kyrkoår nästa söndag som inleds med första advent. Och temat för domsöndagen är Kristi återkomst som bär ett budskap om framtidshopp. Och vi ska därför se om vi kan koppla ihop dessa två delar, klimatångest och framtidshopp, och undersöka, har Bibeln någonting att säga om det här? Ja, i fredag så skulle egentligen FNs klimatkonferens COP29 i Azerbaijan ha avslutats. Men man kom inte överens, så att avslutades först i natt. Och vad som hände, det kan ni läsa om i nyheterna, vad man kom fram till. Men syftet med konferensen, det har varit att förhandla finansiering av klimatåtgärder och utsläppsrätter. Och man kan väl kort säga att det som det liksom strandade på, det var hur mycket de rika länderna ska bistå i klimatåtgärder till fattiga länder. Men det är så här att FNs klimatpanel har slagit fast att utsläppen, de ska minska med 43% från 2019 till 2030 för att temperaturökningen ska kunna begränsas till 1,5 grad. Och utgångspunkten i detta är det så kallade Parisavtalet som togs fram 2016 för att begränsa den globala uppvärmningen och minska utsläppen av växthusgaser. Och samtidigt som vi nu diskuterar detta så väntas 2024 blir det varmaste året, där det faktiskt ut att bli det första året som vi överskrider 1,5 grad. Så trots mängder av larm från forskare och 28 klimattoppmöten inom FN så ökar fortfarande de globala utsläppen av växthusgaser. Och redan idag så kan vi se konsekvenser, vad som händer runt om oss. Klimatförändringarna förstärker extrema väderhändelser, vilket får katastrofala följder för människor, framförallt i Sydafrika, eller Sydeuropa, Afrika och andra länder närmare ekvatorn. Och vi kan väl egentligen se ett färskt exempel på detta med översvämningarna som var i Spanien tidigare i år, och de rapporter som vi får också från vår svenska fjällvärld där isarna smälter och glaciärerna smälter. Så det är någonting som händer som vi inte kan sticka under stol med. Och det råder inget tvekan om att människans påverkan på planeten är stor. Sedan vi började använda fossila bränslen i mitten av 1800-talet inom industrin så har förbränningen av dessa lett till ett utsläpp som gått från ett noll till att släppa ut nästan 40 miljarder ton koldioxid varje år. Det är med andra ord inte svårt att räkna ut att det här har en påverkan på vår planet. Och biologen Stefan Edman har konstaterat att vartenda barn vet att moder jord svettas i feber. Vi läser också att i Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport, jag tror den senaste från 2021, så uppger 22% av flickorna och 16% av pojkarna i åldern 12 år att de väldigt ofta eller ofta oroar sig för klimatförändringar. Och en annan undersökning när man tittat på 12-18-åringar så visar det sig att 54% är mycket eller ganska oroliga för vad som kommer att hända i framtiden med klimatet och miljön. Det är egentligen därför inte så konstigt att ett nytt ord som klimatångest har kommit in i. Jag vet inte om det har kommit in i ordlistan, men det är ett ord som vi använder oss av idag. Finns det då inget framtidshopp? Och vad har Bibeln att säga till oss om klimatfrågan? Ja, vi ska faktiskt läsa dagens evangelietext som kommer från Matteus kapitel 25. Och vi kan göra så att vi står upp när vi läser den så får vi röra på oss lite. Jag kommer läsa verserna 31-34. Det är inte hela söndagens text men en del av den. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Ja, det finns mycket att säga om den här texten och jag ska faktiskt bara koncentrera mig på den sista versen. Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Vad är det för ett rike som har väntat på oss sedan världens skapelse? Ja, för att ana någonting om det så ska vi gå till Bibelns första bok, första Moseboken, där vi hittar skapelseberättelsen. Hur Gud skapade världen. Och det är en ganska svepande beskrivning som börjar med att Gud skapade himmel och jord. Därefter kom ljuset, fröbärande örter, fruktträd, djur och fåglar. Och sist så skapade han oss människor. Och för varje del som Gud skapade så konstaterar han att det här, det var gott. Det var någonting bra, det är någonting fint. Gud är nöjd med sin skapelse och människan lever i ett paradis i fullständig frihet där tillvaron är enkel och något klimathot inte ens existerar. Och så långt kan vi tycka att allt är väl. Och man kan tycka att människan skulle vara nöjd med sin tillvaro tillsammans med Gud och vara nära honom. Men det blir ett uppbrott och vi kan läsa vidare hur de första människorna bryter med Gud och får lämna det paradis som han har skapat till dem. Och vi är kanske många som genom åren ställt oss frågan, ja, men varför skapade Gud världen när han insåg och kunde veta hur det skulle gå? Ja, det allra enklaste svaret på den frågan är därför att han ville det. Han ville skapelsen, han ville oss människor. Och när vi läser vidare i Bibeln så lär vi oss att Gud har inte övergett sin skapelse. Även om vi människor gång på gång har brutit och ställt oss på tvären mot Guds avsikt och väljer att gå vår egen väg. I hela gamla testamentet så berättas om hur Gud gång på gång sänder profeter, budbärare, som vill få människan att vända om, tillrättavisa och visa att det finns ett bättre sätt att leva. Men de vägrar att lyssna. Och en sådan profet är Jeremia. Han levde omkring 600 år före Jesus. Och hans ord, om man läser dem så är de kusligt nära den framtid vi står inför idag med vår tids klimatpåverkan. Så läser vi Jeremia kapitel 9 från vers 10 så står det: jag bryter ut i gråt och klagan över bergen, i sorgesång över utmarkernas beten. För de är förbrända. Ingen färdas där. Ingen boskap hörs råma. Himlens fåglar och de vilda djuren. Alla har flytt och är borta. Varför är landet fördärvat och förbränt som en öken där ingen kan färdas? Ja, varför är det så? Och det står att Gud har ett tydligt och rakt svar till Jeremia. Han säger, därför att de har övergett min lag som jag har gett dem. De har inte lyssnat till mig och inte följt min lag. Och lagen i detta fall går också tillbaka till första Mosebok, 10 Guds bud och alla andra bud som vi har fått att förhålla oss till för att leva i den här världen. Människan har övergett min lag. Ja, men bär inte det ett budskap till oss också idag? Trots att vi vet att Gud har gett oss uppdraget att vi ska ta hand om skapelsen. Vi ska vårda om den. Och så väljer vi istället att bruka våld på den. Vi skövlar skogar. Vi smutsar ner både hav och vattendrag. Vi förstör jorden genom att vandalisera den i krig. Och förbränner fossila bränslen så till den grad att jorden svettas i feber. Människans girighet vet inga gränser. Och vi tycks aldrig lära oss. Jag tror att de flesta minns Greta Thunbergs tal till världens ledare för cirka 5 år sedan. Ett tal som spridits världen över som ni kan lyssna på om och om igen på sociala medier. Men det är ett tal till ledare som vi tror ska kunna lösa detta och kunna göra skillnad, men som inte gör det. Hon sa så här. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Så översätter vi detta. Det här är så fel. Jag skulle varit på andra sidan i skolan, på andra sidan Atlanten. Men ni kommer till oss unga för hopp. Hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom. Och då är jag ändå en av dem som haft tur. Och tittar vi på världsledare idag, kan bara nämna Donald Trump, Putin i Ryssland och så vidare, så är det inte precis några större förebilder när det gäller klimatfrågan, snarare tvärtom. Ord som tillväxt och utveckling genom att exploatera världen, den väger alltid tyngre i samhällsdebatten. Precis som om vi skulle kunna köpa och bygga oss ur något som vi redan har köpt och byggt för mycket utav. Ja, men det är lätt att bli likgiltig och uppgiven inför klimathotet. Men Bibeln har också något annat att säga om framtiden. Vi ska gå till Bibelns allra sista bok, Uppenbarelseboken. Där det målas upp en storslagen framtidsbild för Johannes, den lärjunge som sägs vara författare till den här boken. Han skriver så här i kapitel 21, vers 1-2. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Bibeln slutar med en hoppfull bild av framtiden. Men hur ska den här bilden förstås? Betyder det att Gud han kastar sin skapelse på soptippen för att börja om från början? Nej, jag tror inte det, och Bibeln ger goda belägg för att det inte är så. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8, vers 21. Också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frid som Guds barn får när de förhärligas. Också skapelsen. Vi pratar ofta om människans frälsning och att vi genom dopet blir en ny människa. Men vi glömmer ibland att också skapelsen ska förnyas och återupprättas. När Jesus uppstod så fick hans jordiska kropp en ny gestalt. Bibeln beskriver det som att han blev förhärligad. Han fick en ny kropp som inte längre bryts ner. Och på samma sätt så kan vi förstå innebörden av att en ny himmel och en ny jord ska komma. Den gamla jorden finns inte längre, därför att den har befriats från en förgänglig tillvaro. Jesu uppståndelse, som vi tror är en historisk verklighet, hjälper oss att ana den större bilden. Skapelsen ska återupprättas till det som Gud tänkt att den skulle vara från början. Och redan här och nu så kan vi se delar av Guds härlighet. Inför nattvarden så brukar vi sjunga: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Så parallellt med att vi pratar om en jord som svettas i feber, så kan vi också se hans härlighet i hans fantastiska skapelse. Vi kan se det i naturen. Vi kan se det genom fåglar, blommor, årstider. Ja, till och med människan. Allt detta är Guds härlighet och har varit det ända sedan jorden skapades. Och hoppet, det är att en dag ska hela jorden förhärligas och få en oförgänglig gestalt som inte längre bryts ner. Det här är hoppet. Det här är mörkerscen i en värld där oro och ångest för klimatet, men också för krig, sjukdom och allt annat, gör oss påminda. Att vara kristen, det är att se verkligheten som den är. Den stora verkligheten. Hopplösheten, den kommer när vi är lämnade åt oss själva. Men vi är inte lämnade åt oss själva. Vi inbjuds att ta en aktiv del. Att ta blicken, precis som det står på väggen här, blicken på Jesus. För han har hela skapelsen i sin hand. I Psaltaren 24 så skriver David så här: jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fästen över de strömmande vattnen. Jorden är Herrens. Det är Gud som skapelsen tillhör, inte människan, men vi är en del av den och vi inbjuds att vara hans medskapare. Därför så vill jag också säga några ord hur vi som kristna kan förhålla oss till klimatfrågan. Vi är förmodligen många som tänker, ja, men vad har det för betydelse att jag försöker minska mitt klimatavtryck när det byggs nya kolkraftverk i Kina och när antalet bilar i Indien hela tiden ökar? Vad har då mitt bidrag för betydelse? Ja, det kan man fråga sig. Men vad vi gör som enskilda kan kännas försumbart, men det kristna livet, det handlar inte i första hand om resultat, utan det handlar om i trohet att följa Jesus. Och Jesus exempel, det är tydligt och rakt. Det kristna livet, det handlar alltid om att sträva efter större enkelhet och små fotavtryck på jorden. Mindre konsumtion och mer lösgörande från materiella ting. Det innebär inte att Jesus vill ta ifrån oss det som är nödvändigt, utan det handlar om att han vill befria oss till en större och djupare glädje. Det handlar också om att visa respekt och uppskattning för Guds skapelse. Jesus bjuder in dig och mig till ett liv med större enkelhet och mer glädje. Så till sist. Har du svårt att känna det här hoppet inför framtiden? Du kanske upplever just klimatångest eller ångest i största allmänhet och lätt oroar dig. Alla gör vi det på olika sätt och genom olika delar av livet. Det kanske provocerar dig att höra att det här med att större enkelhet och mer glädje, det är fina ord, men det är inget som jag kan ta till mig. Det är svårt. Då finns det en väg att komma närmare Jesus. En väg som har fungerat i alla tider. Och det är att vara en del i kyrkans gemenskap. Att vara kristen, det är inte något man är på egen hand, utan vi behöver varandra. Här i gudstjänsten så finns det möjlighet att vara en del i lovsången till Gud. Det finns möjlighet att tända ett ljus och be en bön för det som oroar i ljusbären här borta. Du kan få personlig förbön genom att någon ber för dig. Eller komma fram och bli smord med olja och få välsignelsen bädd för dig. Det är enkla handlingar. Men det är något som kyrkan har praktiserat i alla tider. Och därför kan också kyrkan och vi som kristna vara ett hopp i den här tiden. För det finns ett framtidshopp. Även om världens budskap eller tillstånd säger något annat. Och det hoppet, det börjar alltid här och nu med Jesus. Det bjuds vi in till idag. Och det bjuder vi in till här nu efter den här. Där du får vara med och respondera i det här. Vi ska sjunga tillsammans. Och vi ska be. Ha en stund av tillbedjan. Amen.